Ja, god dag vänner och Guds frid. Roligt att se er. Roligt att Kian och Ali är här. Ni brukar vara här varje söndag har jag förstått. Vi har lärt känna varandra genom den gemensamma ungdomsgruppen som vi har nu. Lessebo och Emma Boda. Allt roligt att se Ingmarie också. Du påminner mig om gamla tider. Hon var ju pastorsfru i Torhamn på 70-talet. Allt är roligt att mötas och er alla naturligtvis. Ja, jag kan läsa texten kanske först innan vi sjunger något mer. Jag tänkte läsa första Mosebok kapitel 1 vers 1. Men sen när jag lyssnade till Göran här så tänkte jag varför inte istället utgå ifrån en bibelvers som du läste. Jesaja 66 och 2. Och ni vet naturligtvis vad som står i första Moseboken 1 och 1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Men om vi tar Jesaja 66 och 2. Så står det i min översättning, folkbibeln, min hand har ju gjort allt detta så att det blev till, säger Herren. Halleluja! Ja, vi lever i en vacker tid då naturen, hela världen, ja vår del av världen i alla fall, mitt i corona så är det i alla fall här så att det sjuder av liv och grönska. Vi sjunger alldeles snart om den blomstertid som kommer, eller hur? Det sjuder av liv och naturen föds på nytt. Så det är väl lite det som har föranlett mig att tala om Gud som skaparen. Så det vill jag göra idag. Vi ber också. Herre, vi ber till dig, du som är skaparen av allt det sköna. Du som gör så att naturen föds på nytt. Du som gör så att knopparna på björkarna slår ut. Du som gör så att blommorna öppnar sig, Herre. Du som gör så att gräset växer. Och du gör så att rådjuren får mat igen, Herre. Jag begriper inte hur de klarar sig hela vintern. Men du har väl ordnat det på något sätt också, Gud. Men nu får de äta sig mätta och ha det gott. Och djuren föder sina ungar. Och vi får beskåda allt detta underbara som händer runt omkring oss. Herre, tack att det sker trots att världen sörjer och har det svårt i denna pandemi, så är det ändå så att vår värld, i alla fall på norra halvklotet där vi finns, den förnyas och den sprider sin skönhet och vi får se den. Tack Gud att du är skaparen av liv. Amen. I vers 27 i första Mosebok kapitel 1, det står det också att Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna skapade han dem. Så du är skapad till Guds avbild. Och detta med skapelsen, det är något så fantastiskt. Och det finns så många skäl naturligtvis att tro på att Gud har skapat världsalltet. I vår församling har vi en man som heter Jörgen Karlebsson. Han prenumererar på tidningen Genesis. Och när han har läst den brukar han ge mig den. Och det är så intressant att läsa. Så läs den gärna, den finns säkert på nätet också i en eller annan form. Det finns, som jag vet att ni vet, men det finns goda skäl att tro på en skapare. Jag har den senaste tiden tänkt på en sak när det gäller det. Jag tänker på att man säger att människan och apan har gemensamma förfäder, gemensamt ursprung, säger man. människan och schimpansen. Men jag tänker en sak jag bara tänkt på sista tiden. Det sägs ju att vi människor, ja, vi kommer från Afrika, härstammar alla, och där fanns också och finns ju aporna, schimpanserna och alla de här. Och då tänker jag så här, om ni hänger med i min tanke, att de här två grupperna som sen skulle bli apor respektive människor måste ju levt liksom isär, inte bara några år, eller varit fiender eller isolerad från varandra, inte 100 år utan 1000 år, för att de skulle utvecklas olika. Vi pratade på mitt jobb när jag jobbade som lärare. Det var en som hade varit på Nya Zeeland när hon var ung, och jag var bara nyfiken, hade inte detta i tanken då, men jag, hon sa att hon besökte en liten by i Nya Zeeland, och jag frågade, var det ursprungsbefolkningen då? Nej, sa hon, det finns inga som har bara gener från ursprungsbefolkningen, utan de är blandade. Och jag vet ju att det är så i Sydamerika också. Alltså, generna är ju blandade. Både indianer och de som kom från Europa. De andra, allra flesta är det så med i alla fall. Men då tänker jag att på savannerna där i Tanzania, de trakterna, det ska alltså två grupper har levt så åtskilda i tusen år, menar de då tydligen. Och för, visst, Afrika är stort, men det är liksom inte oändligt. Förstår ni min tanke? Det har jag gått och grundat på i alla fall, så jag var tvungen att ställa den frågan till en på Genesis, och han höll med att det är en poäng i det. Och jag tänker likadant med fåglar, blåmesar och talgoxar, de är ju rätt så lika, men det är ju, skulle de utvecklas, varför? Ja, det är som att de skulle utvecklas på varsin planet nästan, och likadant med aparter och människor då. Hänger ni med på min tanke där? Men så är det ju inte. Jag menar, vi utvecklades ju inte på olika kontinenter, utan det var ju på samma kontinent i samma område. Och det finns naturligtvis många fler tankegångar här som gör att det rent vetenskapligt finns mycket goda skäl att tro på att Gud har skapat världen och oss människor och djuren till sina arter. Dessutom inga mellanformer har ju hittats mellan apa och människa. Man har inget att visa upp där, helt enkelt. Nej, men tänk vad underbart det är att tänka istället att Gud har skapat oss människor till sin avbild. Han har skapat djuren till sina arter. Han älskar djuren, och han skapat dig och mig till sin avbild. Och jag tror att hur vi tänker på skapelsen, det påverkar vår syn på olika saker. Det påverkar vår världssyn naturligtvis. Det påverkar vår syn på människovärdet, tänker jag. Eller hur? Det finns en vetenskapsman. Jag höll på att säga från Israel, tyvärr. Men så var det i alla fall. Men han har skrivit i en bok som är utgiven på svenska. Så vitt vi vet har människolivet ur vetenskaplig synvinkel absolut ingen mening. Människan är resultatet av en blind evolution som saknar mål och syfte. Alltså, det är bara botten, känner jag. Saknar mål och syfte. Ja, Jag för mig, jag tänker att det är direkt farligt att tro på evolutionen och tro på det viset. Darwin, jag tror att hans tankar, jag tänker så här att Darwins tankar, jag tror det finns ett samband mellan Darwins tankar och Hitler faktiskt. Man tänker att den starkaste vinner. För jag menar, anammar vi Darwins tankar fullt ut, ja men vad är det då för etiska riktlinjer vi ska syssla med? Jag menar att den svagaste vinner, ja då ligger det nära till hands att man delar upp bra människor, dåliga människor. Men en kristen hamnar aldrig i de funderingarna, behöver inte hamna i den situationen, i den diskussionen. För vi tror att Gud har skapat oss till sin avbild. Varenda liten människa är så älskvärd, för den är skapad till Guds avbild och har ett människovärde som är odiskutabelt. Vi behöver inte fundera på det, vi behöver inte snacka om det överhuvudtaget eller diskutera det. Varje människa är skapad till Guds avbild. Och det spelar ingen roll om man är frisk eller sjuk, fattig eller rik, om man kommer från Japan eller Grönland eller Tyskland eller Madagaskar eller var man än är född. Jag är född, om man ens är född. Eller om man är ofödd, skapad till Guds avbild. Alla människors lika värde. Ja, det är ett mantra som hbtq-förespråkarna använder hela tiden. Men det är ju något som Gud talar om. Det är ju något som kommer från Bibeln, att alla människor är lika mycket värda. Sen detta med HBTQ, jag tänker att det är ingen alla människors lika värde fråga, utan det är ju i så fall en leva som Gud har tänkt fråga, och inte en alla människors lika värde. Alla människors lika värde, känner ni igen det? Det talar om, ja, men jag tror på alla människors lika värde. Ja men hallå, alla är skapade till Guds avbild. Det har kristna hävdat i alla tider, i alla fall de som har levt nära Jesus och Guds ord. Ja, det påverkar vår syn på människovärdet. Men att Gud har skapat världen, det påverkar också vår syn på Guds makt. Har Gud skapat världen, ja men då kan han hjälpa mig. Har han skapat stjärnorna och världsaltet, då kan han bota en sjuk faktiskt. Då kan han stilla en storm. Då kan han gripa in i vår värld. Den värld som han har skapat, den känner han så väl. Han känner dig och mig så väl, både fysiskt, hur vi mår fysiskt och mentalt. Har Gud skapat världen, då kan han också komma in i den i mänsklig gestalt som han gjorde när Jesus Kristus kom till vår värld. Då kan han förlåta synd. Då kan han ordna en ny, som det talas om i Bibeln, en ny himmel och en ny jord. En ny värld där det gamla är förbi. Jag talar naturligtvis om framtiden. Har han skapat världen, då tror vi på en stor och mäktig Gud. Då behöver vi inte tro på enbart på människans förmåga. Människan kan så mycket. Människan kan skapa så mycket. Men det är ju ingenting mot vad Gud kan skapa. Människan kan måla ett konstverk. Men vad är det jämfört med det Gud skapar? Alltså det är talang att måla. Det är talang att forma, att skriva, att sjunga. Det är fantastiska talanger. Och vi har en härlig konstnär här. Och kanske andra som ägnar sig åt det. Och ja, olika former. Både sång och musik och diktning. Men vi vet att det är naturligtvis bara så lite jämfört med det Gud förmår. syn på Guds makt, har han skapat världen, ja, då kan han gripa in i din och min situation också. Synen på Gud som skaparen, jag tänker att det påverkar vår, eller det kastar ljus över Jesu offerdöd också. Det är en berättelse som jag läste en gång som handlar om en pojke som hade snickrat ihop en liten båt. Det gjorde jag och mina bröder också när vi var små. Vi sågade och bankade lite och det blev båtar som vi lekte med vid stranden. Det var en pojke i alla fall som hade gjort en båt och han hade jobbat med den så mycket. Han tyckte den var så fin. Han älskade sin båt mer än alla sina andra leksaker och den var verkligen fin. Och framförallt var den hans. Han hade själv gjort den efter sin tanke och sitt mönster och sin plan. Han lekte med den vid vattnet. Olyckligtvis så började blåsa och båten försvann. Han försökte springa efter den, försökte få tag i den, men det gick bara inte. Det var omöjligt. Den försvann längs ån nedströms. Han blev naturligtvis ledsen för han älskade sin båt. Det var det vackraste han hade gjort i hela sitt liv. En tid senare så gick han i stan i närheten där han bodde. Och i en affär så fick han se någonting i ett skyltfönster. Ja, naturligtvis. Sin båt. Han gick in och försökte prata med den som ägde affären. Och försökte väl på olika vis, men nej, det gick inte. Han försökte ju förklara och så vidare, men det gick ju inte. Utan nej, han fick gå hem istället och hämta alla pengar han hade och köpa den här båten tillbaka. Och så är det ju med Gud också. Ni förstår naturligtvis bilden. Han har skapat världen. Människan vände honom ryggen. Människan flöt iväg bort ifrån Gud. Gud liksom tappade närheten på grund av vårt svek. Att vi kom bort ifrån Gud. Men Gud sände Jesus. Och Jesus med ett högt pris betalade han priset. Och pojken han sa så här också. När han höll båten och gick hem så sa han: Nu har jag gjort den här båten och jag har köpt den tillbaka. Nu är den verkligen min. Världen är skapad genom Kristus. Den kom i orätta händer, men Jesus har betalat ett pris. Han har köpt tillbaka det som egentligen var hans, det som han hade skapat. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Han skapade, han älskade och han köpte den tillbaka. Om världsalltet blev till utan Guds inverkan, ja, varför skulle han då ens bry sig? Om världen bara kommit till genom en explosion och livet kommit till av en slump och Gud ändå finns någonstans där. Alltså det stämmer inte. Det stämmer inte alls. Ännu en sak som skapelsen, som tanken på en skapare kastar ljus över, det är ju Jesu uppståndelse. Han som är skaparen, han som är livet. Döden kunde inte behålla honom. För han är livet. Han är den som har skapat allt. Till sist, jag har berört att det är fyra saker hittills. Om du inte har märkt det så är det fyra saker. Och det är vår människosyn. Det påverkar vår människosyn. Det påverkar synen på Guds makt. Hur vi tänker om skaparen och skapelsen påverkar synen på Jesu offerdöd, frälsningshistorien. Tänk på båten och pojken, hans uppståndelse och det eviga livet. Men till sist så tror jag också det påverkar vår syn på våra egna liv och att Gud har en plan med ditt och mitt liv. En av tjejerna i vår församling, Jana, hade ett bibelstudium på en ungdomssamling som handlade om att Gud har en plan för ditt liv. Och så blir det ju när jag tror att Gud har skapat världen, när jag tror att Gud har skapat oss till sin avbild, när jag tror att Gud har skapat oss människor, ja, då tror jag också att Gud har en plan för oss människor. Så Gud har en plan för dig, min vän. God has a plan for you. You understand Swedish, all of you? Ja, det är bra. Men Gud har en plan för dig, min vän. Så var rädd om ditt liv. Försök hela tiden, fråga hela tiden Gud om nästa steg i livet. För din dag är värdefull, ditt liv är värdefullt. Och Gud har en tanke med ditt liv, Gud har en plan med ditt liv. Och här passar det att läsa i Efesierbrevet 2 och 10. Efesierbrevet 2 och 10. Förstår du, Kian? Efesierbrevet 2 och 10. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Skapade i Jesus Kristus till goda gärningar som han har förberett. Han har en plan för ditt liv. Han har en plan för mitt liv. Han har en plan för den närmaste tiden i ditt och mitt liv. Han har en tanke med ditt liv. Du har inte kommit till av en tillfällighet. Man talar om mutationer. Jag har inte läst på så mycket om det, men mutationer, är inte det liksom misslyckande när det blir fel? I så fall skulle människan bara vara fel, liksom. Eller hur? Vi skulle bara vara, ja, jag vet inte vad. Jag begriper det inte. Men i min ande och mitt hjärta begriper jag att Gud har skapat världen och Gud har skapat dig och mig till sin avbild. Jag hade några punkter här. Man skulle också kunna sammanfatta det så här. Det finns vetenskapliga skäl att tro på en skapare. Det finns vetenskapliga skäl att tro på en skapare. Vill du sätta dig in i det, så läs Genesis och ta kontakt med den föreningen. Det är fantastiska människor som jobbar där. Det finns, nummer två, det finns etiska skäl att tro på en skapare. Alltså, var hamnar vi annars? Jag vet inte. Vilka riktlinjer har vi annars? Vilken människosyn får vi annars? Vad är det annars som är riktlinjen för oss människor? Det finns etiska skäl att tro på en skapare. Och naturligtvis, till sist, det finns teologiska och bibliska skäl att tro på en skapare. Min släkting Anita, som Inge-Marie känner väl. När jag var kanske i övre tonåren. Och jag minns inte vad det var för fråga vi talade om, hon och jag. Jag minns inte ens om det var jag som ställde någon fråga. Kanske var det någon bibelfråga som jag lyfte fram. Bara, jag minns inte så noga, men jag minns hennes svar. Hon sa, Ja, vi tror ju det för att det står i Bibeln, sa hon. Och då när jag var i över tonåren, jag först så var det, ärligt talat, så var det nätt och jämt att det räckte för mig, förstå mig rätt. Alltså jag har alltid värdesatt Guds ord så högt, men i den åldern jag ville ha kanske, det låter inte så bra detta, men jag ville nästan ha mer skäl för att tro på det, vad det nu var för fråga. Hoppas ni förstår mig. Men ju mer jag har lärt känna Bibeln och ju äldre jag har blivit, nej men, alltså, vilket underbart svar. Det räcker, och för mig som troende så räcker ju det. Det står i Bibeln. Det står i Bibeln. Och därför tror jag på det. Men det finns all anledning, det finns alla skäl att tro på Gud har skapat dig och mig. Och det för så mycket med sig när det gäller människosyn, tro på Guds makt, tro på frälsningen och alltihopa. Och kärleken som Gud har gett oss, kärleken till den svage och ringe. Det är inte för inte som de första sjukhusen byggdes av kristna. Även universiteten, man vill utforska Guds skapelse. Men allt detta är så fantastiskt, och att Gud har en plan med ditt liv. Amen. Jag tycker det är härligt att Gud har skapat oss, och vi får vara i hans mening. Vi får vara i hans vilja. Amen. Låt oss tacka Gud. Tack Gud att vi får påminna oss i denna tid att du har skapat oss till din avbild, Herre. Tack att varje människa är värdefull för att du ligger bakom, Herre. För att du har en plan med varje människa. Hjälp oss att älska människor så som du älskar människor. Hjälp oss att ha den synen på människan som du har. Både att vi är älskade och älskvärda på allt sätt. Men också fallen i synd och bortkommen från dig. Och att vi behöver komma tillbaka till dig, Jesus. Till dig, du som har betalat ett sånt högt pris för oss. Tack Jesus att du vill hålla detta levande för oss. Och att vi har vår stolthet i dig. Och vår stolthet i tron på att du är vår skapare. Men också vår återlösare, vår frälsare och Herre. All ära till dig Gud som har sån makt och sådan kärlek. Amen.